Vetenskapsradion på plats i en skog i Sörmland. En ovanlig skog där det faktiskt har brunnit. Det sker inte ofta i Sverige. Vi ska träffa skogsbrandsforskaren Johan Sjöström som står och tittar i en kikare här. Johan tittar upp i en tall. Jag heter Gustav Flerin ska jag säga. Och jag får följa med dig ut här, Johan. Har du står och tittar med en kikare upp i trädtopparna här, gör du?
Ja, det är en höjdmätare. Jag mäter höjden till de här döda barren som du ser där uppe. För att mäta vad som hände när vi brände här för ungefär 2 månader sedan.
Ja, du har lite redskap med det här. Och man undrar ju då alltså vad en skogsbrandsforskare kan göra när skogsbrandsforskaren är ute i naturen och forskar på sin skogsbrand.
Ja, det är ganska praktiska, rättfram saker. Jag gräver i detta fallet en linje. Jag gräver ner i marken och tar upp humusen som är det som är mellan mineraljorden och mossan. Ja. Och jag mäter helt enkelt med en helt vanlig tumstock hur tjock den här humusen är. Och så gör jag det på väldigt många ställen. Så här i det här fallet så var det 11 cm djup. Och det gör jag på väldigt många ställen för att få en bild av hur det gick här.
Ja, för här har det brunnit.
Ja.
Men det finns fortfarande liksom, och det är ju alltså så här. Detta är ju helt enkelt en skog med tallar och mestadels tallar, och de är brända. Några decimeter svarta på marken och svarta upp till ett par meter upp faktiskt. Sen ser man granar också, eller vad som var granar en gång i tiden.
Ja, här har det ju varit en naturvårdsbränning, och det gör man ju för att införa brand igen i vårt här skogslandskap. Och då typiskt, om inte det brinner och vi får de här störningarna så kommer granen ta över, för skuggtålig växt som tar över, och då får vi inte de här glesa ljusa skogarna med mycket biodiversitet. Så därför inför man branden. Och typiskt då ser man en gran här borta, den har ju dött helt och hållet. Och man ser en hel del tallar som lever, men de är brända.
För detta är två arter som har helt olika relation till brand.
Ja, absolut. En tall tycker ju om bränderna för att det skapar bättre konkurrens för den. Så att den har en tjock bark så den klarar av att stå emot. Inte alltid, men ibland. Medan en gran har ganska tunn bark. Den har inga döda grenar eller barr långt ner, så branden kommer liksom inte åt och döda den så mycket.
Tallen, det kan inte sprida sig upp för tallen. Men granen däremot, granen har ju sin krona på marken kan man säga hela vägen upp, och då blir den som en fackla.
Precis, du ser tallen som är precis här borta, 15 meter bort. Den har brunnit hela vägen.
Ja, granen menar
du? Ja, granen där, ja. Den har brunnit hela vägen upp och den är ju stendöd.
Men de här, när man kollar på den här tallen här, så flagnar ju barken bort här. Svart bark är det ju. Mm. Men
ja, det är ju ingen fara för den.
Det är ingen fara?
Nej, den klarar sig. Det kan hända att tallarna dör också. Och då är det också ett bra bidrag till landskapet. För det ger en väldigt bra och fin död ved. Men annars så klarar den här barken ganska bra. Man kan se där borta att det har kodat på den tallen där. Och då har den fått ett sår. Och där försöker den nu impregnera det här såret och skydda sig från angrepp från svampar och insekter. Och klarar den det så kommer jag komma åt det nästa år och se att den fortfarande lever. Eller så kommer jag nästa år och då har insekter eller svamp tagit den. Och det följer jag upp här nu då.
När du tittar på hur det brann, hur träden har skadats eller dött. Du gräver och ser hur kraftfull branden var. Om det är en riktigt kraftfull brand, då har allt det här torra humus
ja,
brunnit bort. Men det har du inte gjort här då. Ja. Varför är det här viktig forskning?
Ja, det är viktigt, för om du till exempel tittar där borta så har det ju brunnit ner i marken mer. Alltså det har inte bara mossarna brunnit av, utan det har även brunnit ner i humusen. Mm. Och då ser du där en liten tall och en liten tall. Så det här är självföryngring. Om vi inte får bort det här lagret så kommer tallen inte klara sig. Om du tittar i den obrända skogen där borta så ser du inga unga tallar. Den klarar inte av det.
Det är två tallplantor där. Det ser ut som dill.
Ja.
Så fina är de.
Ja, de är 1,5 cm, 2 cm höga.
Och de har alltså kommit upp då efter den här. När brände ni?
2 månader, 8 maj.
Och nu kommer det 2 tallar.
Mm.
Jaha, så det blir så här. Det blir alltså ingen tallföryngring. Det blir inga tallar om man inte bränner, är det så?
Så är det. Eller om skogsbruket kommer in och gräver och håller på. Så, men i en naturlig skog så kommer det inte nya tallar. Nej, den har väldigt svårt för det.
Ja. Jag tittade på SMHIs brandkarta. För att när vi pratar om bränder i skog så är det ju primärt ett samhällsproblem. Det är ju farligt.
Ja.
Bränder är farligt och vi ser i Spanien nu när människor har dött i en skogsbrand. Så det här är ju livsfarligt och stora värden går upp i rök. Och det är ju den mörka sidan av skogsbranden. Ja. Sen har branden en viktig funktion för den biologiska mångfalden som du kanske mest jobbar med då.
Ja, just här i detta projektet på den här platsen så jobbar jag med den biologiska och den ekologiska responsen av brand. Men det går ju att översätta väldigt mycket detta till vildbränderna som vi har som vi inte vill ha. Alltså hur man ska sköta skogen med gran och tall och björkar för att skogen ska tåla bränder på ett visst sätt. Och det ska vara ganska lätt för oss att kontrollera dem för vi vill ju inte ha okontrollerade bränder ute i landskapet.
Så att beroende på vad som växer i skogen, vilka trädslag som växer i skogen, så styr det också hur brandbenägen skogen är.
Ja, skogsskötseln och de metoderna vi använder och vad för val vi väljer att styra skogen med, det påverkar väldigt mycket hur branden blir. Det här är ju en väldigt eldfängd skog som vi ser här. Men så behöver det inte se ut.
Det är mycket mossa och ris och så.
Ja, lav och tjockförna. Men det finns mycket skogsbruket kan göra och det här vi gör här går att översätta direkt till hur branden beter sig i andra skogar.
Mm. Det finns det brinner lite i våra skogar i Sverige och ett skäl till det är att vi blir allt bättre på att upptäcka bränder, bland annat med hjälp av satelliter. Och vi ska höra här Petra Ek som är skogsforskare på Forskningsinstitutet Skogforsk.
Det man använder främst idag för att upptäcka skogsbränder är ju med hjälp av satellitövervakning och den har ju genom de senaste åren utvecklats och blivit mer och mer avancerad eller har blivit bättre och bättre helt enkelt att upptäcka brand i skog och mark. Om man använder fortfarande flyget då, att man upptäcker skogsbränder en hel del via flyget.
Är det brandflyg då eller är det allmänt flyg?
Det kan vara både och faktiskt.
Bränder kan förebyggas genom att naturen förändras genom mindre torrt gräs, mindre eldfarlig gran och mer lövträd som inte brinner lika lätt.
Vi har ju en hel del gran i våra skogar, men vi har ju också mer och mer lövinslag i skogarna, vilket med hjälp av det förebygger en hel del skogsbränder och begränsar bränderna. Sen där med klimatutvecklingen vet vi ju inte riktigt, men där är ju också att mycket av när det väl brinner i början av brandsäsongen så är det ju det här torrgräset som börjar brinna. Och visst, vi har tidigare vårar eller tidigare säsonger, men det betyder ju också att vi har mycket av det gröna gräset, nya färska gräset kommer ju också betydligt tidigare.
Vad innebär det att det kommer färskt grönt gräs tidigare? Vad innebär det?
Ja, men det här färska gröna gräset är ju också, det är mer svårantändligt. Så att det som är det man pratar om när det brinner lätt i terrängen i början av säsongen är ju ofta det här torrgräset som börjar brinna. Och det är klart att det kommer ju fram tidigare om vi får en tidigare eller varmare vår. Men det betyder också att vi får fram det här gröna gräset mycket tidigare. Vilket gör att det förebygger att bränder sprider sig eller uppkommer.
Men om ändå en brand bryter ut så är det bra om markägaren i förväg har förberett för själva släckningsarbetet, säger Peter Ek på Skogforsk.
Har du till exempelvis vägar, skogsvägar upp på din skog, se till att de är se till att de bär tunga fordon, klarar av tunga fordon som färdas. Se till att de är framkomliga helt enkelt. Och ifrån se till att det är röjt så att det inte är massa buskage i vägen. Att det går att ta sig fram på skogen helt enkelt med tunga fordon. Har du exempelvis en bom efter vägen som är låst, se till att den kan öppnas. Du kanske även har ett vattendrag eller en sjö på din fastighet eller på en grannfastighet. Och det är jättebra om du kan ta dig dit med ett räddningsfordon eller en traktor med en gödseltunna där du kan fylla upp och tappa upp vatten. Och sen är det också väldigt bra om du hittar på din egen skog och kan vägleda räddningstjänsten på var det brinner någonstans. Eller man kan ta sig till brandplatsen eller från brandplatsen på lättast möjliga vis.
Petra Ek hörde vi där. Petra Ek som är skogsbrandsforskare på Skogforsk. Där det är Vetenskapsradion. Vi är ute i skogen. Inte vilken skog som helst utan en bränd skog. Den har inte brunnit av fri vilja utan det är naturvårdsbränning som har skett här. Helt enkelt att naturvårdare och forskare som Johan Sjöström har eldat här för att se vad som händer.
Ja, det stämmer. Ja.
Och här händer ju då spännande saker då att skogen brinner. Här får ni kunskap då som kan hjälpa oss att hålla bränderna i styr.
Ja, ja, det är riktigt. Vi får ju kunskap om hur branden beter sig givet bränslet med på marken och trädens beskaffenhet. Och vi får kunskap om vad som händer efteråt.
Du forskar om detta. Ni är ett gäng här. Är det högsäsong nu för EFS? Ni är skogsbrandsforskare.
Det är verkligen högsäsong. Vi har lite olika ställen där vi kan göra egna experiment. Det kräver ju rätt mycket resurser. Man måste samla ihop folk mitt i sommaren. För det ska ju vara säkert och bra. Och sen så har man tur så gör man som i det här fallet där länsstyrelsen ändå skulle bränna. Så följer jag med dem. Och så sköter de släckning och sånt här. Och så kan jag göra små experiment där jag kan få ut ganska mycket data utan att behöva dra ihop ett stort eget gäng.
Markens beskaffenhet, hur vi brukar vårt landskap, styr i stort sett om det bryter ut bränder eller inte. Det är kanske den viktigaste parametern för om det blir skogsbränder eller inte. Jag har pratat med många skogsbrandsforskare, dig och med forskare i Australien och i Nordamerika. Hur tycker du att den kunskapen som ni tar fram tas emot av samhället? Vi har de stora bränderna i Spanien just nu här där folk dör. Hur tar samhället emot er forskning? Hur omsätts den i praktiken?
Den omsätts ganska bra. Det går ju långsamt. Men här i Sverige så har väldigt mycket av det vi gjort omsatts i direkt praktik från framförallt myndigheter för civilt försvar. Det går lite långsammare kanske söderut. För de har ju en cocktail i Medelhavsområdet av både klimatförändringen där gör verkligen torrare somrar. Och de har också haft en radikal förändrad markanvändning de senaste decennierna. Där tidigare ganska hårt brukad mark, mycket betesmark, mycket små jordbruk överallt, har lämnats övergivits helt enkelt för att det finns inte ekonomi i det. Istället är det skogsplanteringar eller bara förbuskning. Och den här kombinationen då av torrare väder och väldigt, väldigt eldfängd vegetation som de här buskarna är, gör ju katastrof.
Mm. Men hur svårt kan det vara? Jag menar, redan liksom, jag har ju lärt mig det här av dig liksom att under de här åren som jag gjort reportage om skogsbränder. Men redan aboriginerna hade ju lärt sig det här. Folk i Nordamerika hade ju koll på, vad jag förstår, att om man låter vegetationen växa upp för mycket, då kan det bli farligt. Vi måste hålla efter vegetationen. Men det har vi liksom, det slår inte riktigt rot.
Det slår inte riktigt rot och det är ju för att det finns en hel del intressekonflikter här. Kanske inte så mycket här i Sverige, men om du återigen tänker ner i Medelhavsområdet. Du vill gärna ha skuggande träd och då vill du ha träd som är grönt året runt. Och vad är det då? Jo, det är ett barrträd. Du vill ha en bra tall som täcker. Man tycker om det här landskapet. Och det är också bra för marken. Det behåller fukt i marken och du tar bort träden så kommer solen åt mycket mer. Så att det finns konflikter i hur vi ska använda marken och de konflikterna är inte helt lätta att lösa. Det är liksom både kultur och ekonomi i det.
Men ser du framför dig, eller så här, om du tittar på vad som sker på kontinenten där det verkligen blir problem, och i Kalifornien blir jättestora bränder, till stor del beroende på att folk bor galet. Man bor väldigt nära, kanske i eldfängd natur. Att man inte alltid har det här säkerhetsavståndet till eldfängd natur. Ser du någon sorts utveckling att man faktiskt lär sig och att det rullas ut, att man bosätter sig säkrare, att man gör ett säkrare landskap?
Ja, faktiskt helt klart. Mycket på grund av försäkringsbolag som vi då väljer att inte försäkra hus som ligger illa till. Så var det inte för 20 år sedan, men det börjar hända nu för tiden. Och att man har storskaliga program för hur man ska ta hand om. För om man ska typ säkra människor och säkra hus, då är det ju den absolut närmiljön som är viktigt. Det är din egen tomt i stort sett som är det allra viktigaste. Och då har man program för att hjälpa folk och för hur man ska ta hand om sin tomt.
Och då, där hittar man lösning. Du kommer ihåg förresten, Salabranden.
Ja.
Det var så fascinerande hur forskare, du var säkert med där, hur som flygfotograferade hus som hade brunnit och inte brunnit. De som hade en gräsmatta,
ja,
de hade inte brunnit. Nej. Det var liksom så nerbetat eller nerklippt gräs, och då kan det inte brinna där.
Absolut bästa försäkringen för att ditt hus ska klara både en stor skogsbrand eller vårens gräsbränder, det är att ha en gräsmatta runt hela huset. Det spelar inte jättestor roll hur bred den är, men den ska vara runt huset och den ska vara klippt. Det är enkelt och bra.
Jag har träffat korallrevsforskare. Och de verkar som att de blev korallrevsforskare för att de älskar att dyka.
Ja.
Och sen fågelekologer eller som håller på med fåglarnas ekologi är alltid fågelskådare.
Ja.
Hur blir man skogsbrandsforskare?
Ja, man ska ha en del tur och träffa rätt människor vid rätt tillfälle. Och så ska man gilla och trampa runt i skogen, för att du ser ju hur det ser ut här. Där växer lite gräs, där är det blött, där är det torrt. Man behöver forska väldigt mycket, man behöver gräva väldigt mycket, man behöver mäta väldigt mycket med tumstock. Så att man får gilla och spendera tid ute i skogen.
Branden? Har det funnits en fascination av brand?
Jag tror alla människor har en fascination av brand. Man kan bli rädd för den, men fascinerad blir man nog alltid. Den är ju levande på något sätt, och det är ju en process, och du känner den i huden på håll. Så att med all respekt för den, den är fascinerande.
Titta på en brandkarta här igår, och då det verkar inte vara speciellt stor skogsbrandsrisk i Sverige rent generellt. Det var inga röda prickar som jag såg som den högsta risken där. Hur snabbt kan det där ändras att det blir väldigt farligt och stor skogsbrandsrisk?
Just då är det faktiskt stor skogsbrandsrisk i större delen av Götaland, så, men längre norrut inte så mycket. Det krävs ju flera dagars uppehåll och ganska varmt väder efter ett regn för att skogen ska börja bli eldfängd igen. Och ju längre tiden går, desto värre blir det ju såklart. Och gärna om det blåser ordentligt, då får ju också elden bra fart. Men typiskt 5 dagar kanske efter ett regn. Det beror på hur mycket solinsläpp det är just för tillfället. Om du har en tät granskog, så behöver det lite mer tid än en väldigt gles tallskog till exempel. Så det är olika, men några dagar absolut.
Så det är ju snabba ryck här alltså?
Det är snabba ryck. Mm. Det är svårt att hinna med, kan jag säga. Mm. För alla.
Säger Johan Sjöström, skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE. Tack för att du fick följa med dig ut här, Johan, i den här skogen utanför Flen i Sörmland.
Tack själv,
tack.
Det var roligt.
Ja. Mikael Borgert, det är den man som har producerat det här programmet. David Hellgren har skött tekniken och jag heter Gustav Klarin. Och vi traskar vidare här i den här faktiskt fina, svarta, nästan lite skräckinjagande. Det kanske var tajva, men i alla fall, det är bränt här, Johan.
Ja, men du ser ju att blåbärsljus som kommer.
Ja, blåbärsljus kommer och de dillformade tallplantorna. Vetenskapsradion är slut. Hej då!
Hej då!